Vi är inne på det andra året med diverse begränsningar och restriktioner på grund av coronaviruset. De här restriktionerna drabbar hela samhället och alla samhällsgrupper, men det slår på lite olika sätt. En grupp som gjort och gör stora uppoffringar är kulturbranschen. Vi har stängda museer och teatrar, det ordnas inga konserter eller andra kulturevenemang. Regeringen har presenterat sin exit-strategi för hur Finland ska öppna upp gradvis, och som vi hörde i nyheterna nyss så restaurangerna ska småningom få öppna upp åtminstone delvis igen, men teatrarna ska fortsättningsvis hålla stängt. Hur ska kulturfältet klara ytterligare en tid av begränsningar och vilka blir följderna? I slaget idag, musikern och konsertarrangören Thomas Enroth, välkommen.
Tack.
Försäljningschefen vid Finska teatern i Vasa, Vasan kaupungin teateri, Mari Omars, välkommen.
Tackar.
Och riksdagsledamoten för SFP, medlemmen i kulturutskottet, Mikko Ollikainen, välkommen.
Tack, tack.
Jag heter Filip Sten. Och idag sänder vi slaget efter 12 från den övre foajén i den stängda Finska teatern i Vasa, och Mari Omars och Thomas Enroth är med mig här. Mari, hur har det här senaste året varit för teatern? Hur skulle du karakterisera det?
Det har varit omtumlande och det har varit full av väntan om att när får man öppna dörrarna, får man öppna dörrarna, får man ha publik, och den här ovissheten så märker man att har helt enkelt ätit upp både personal och eventuellt redan en del av vår publik.
Och Thomas Enroth, du är musiker och konsertarrangör. Du har fått ändra på dina planer rätt många gånger.
Ja, det kan man säga. Det är ju, jag tänkte då jag körde hit till det, att den här samma diskussion var jag med slaget efter 12 här i augusti. Sista fredagen i augusti. Och de här samma löftena om att snart får ni igen börja på öppna upp. Och som sagt, det vill jag ju poängtera att jag är ju in på den linjen att det är helt rätt att man måste hålla stängt då coronaläget är besvärligt. Det säger ju sånt och förnuftet säger ju det. Det är helt okej. Men det här sättet som kultur har behandlats av myndigheterna är ju under all kritik. Jag är på riktigt väldigt ledsen. Jag är förbannad och känner en otroligt uppgivenhet hur myndigheterna och folkvalda politiker kan behandla en så stor del av människor på det här sättet som kultur behandlas.
Hur tycker du att kulturfältet har behandlats?
Nu tänker jag själv att du får nöjestillstånd, att du får näringsförbud på ditt yrke och du inte får någon slags kompensation som är någonting att prata om för en frilansare. Är det här yrket värt så lite i myndigheternas ögon? Och det är klart att man ska inte jämföra olika yrkesgrupper, men nu är det ju så märkligt att restaurangerna har ju också kämpat. Vi kämpar ju alla i samma båt. Men de har kunnat ha öppet ganska mycket mer än vad vi har kunnat. De har kunnat ha 75% av sin kapacitet. Vi pratar inte om 50% för kulturen. Vi pratar inte ens om 25%. Utan det är som, och nu ser man igen det här samma fenomen. Nu öppnar man upp igen. Och ja, kultur är det första man stänger ner och det sista som får öppna upp. Och det tycker jag är fruktansvärt fel. Och jag ser det också som en plikt som kulturarbetare. Jag pratar inte bara för mig själv utan jag pratar för alla frilansare och folk inom konst och kultur. Att, för kultur har alltid ställt upp för samhället. Nu är det samhällets tur att ställa upp för kultur.
Mikko Ollikainen, kulturfältet känner sig nedprioriterat och närmast bortglömt. Kan du öppna upp för varför man inte tog med kulturbranschen i någon större utsträckning i den här exit-strategin?
Då det gäller just den här exit-strategin så kan jag anta att det har att göra med det att man har jobbat med en egen exit-strategi på undervisnings- och kulturministeriet. Men jag tycker absolut alltså att man ska, jag vet att många frilansare så kommer att vara i kontakt och ta ställning till den här exit-strategin. Och för personlig del så håller jag med, alltså jag har många kontakter under årens lopp varit i mig kring det här. Vi har pratat med Thomas bland annat om det här också. Jag är väl insatt i det här och för egen del fram den här biten. Men jag ser nog att man borde ta kulturen bättre beaktande sen nu efter utlåtande rundan och speciellt då kulturfältet tar startställning till det.
Det är flera som har påpekat de här smittotalerna sjönk inte i någon nämnvärd utsträckning då i november när man stängde ner teatrarna och dylikt, att de smittorna började minska egentligen först här på våren när restaurangerna stängdes. Hur ser du på det?
Ja, alltså det skulle jag säga kanske att som här rör till den här grejen, så tog vi i januari via kulturutskottet, så tog vi ganska stark ställning till just den här biten. Och kanske framförallt också kring den här trovärdigheten kring det hela, för att vi vet att till exempel arrangörer har haft på gång i förra hösten projekt och man uppoffrar sig, och så kom det i slutändan då, en dag eller två före, så kom det avslag. Och den här trovärdigheten så är nog någonting som vi tog då att ställning för då i kulturutskottet, att det här måste man beakta, och att kulturen har fått vara väldigt utsatt vid sidan om en del andra branscher, men jag skulle nog vilja påstå att kulturen är då bland de här kanske topp tre som har varit på sidan om.
Och just du säger man borde, men vem är det som borde någonting? Är det regionsförvaltningsverket som ska bedöma det här, eller är det för oss vanliga dödliga, är det politikerna som ska bedöma det? Vem är det som borde göra det här?
Då det gäller, om jag fortsätter där, så är det ju förstås allt utgår ifrån smittskyddsläget. Och tanken var ursprungligen då i våras, i somras var det väl, då att vi ville att regionförvaltningsverkena skulle ta ställning till det som känner till det här regionala ställningen. Så det är ju de som har skulle ta ställning då i det skedet. Nu pratar vi ju förstås om en nationell öppning kring det hela. Och det här förstår jag, just den här informationsbiten i att arrangörerna måste veta vem som är den här myndigheten i det här. Och här har vi kanske inte i alla delar riktigt lyckats för den här genomskinligheten.
Marie Omars, tycker du att det finns förståelse för kulturens bekymmer i den här situationen från statligt håll, eller från myndighetshåll ska vi säga?
Det här regionförvaltningsverket, så har vi ju nu fått vänta alltid jättelänge, och de där besluten här just i vår region har kommit ganska sent. Att det har man önskat, att de skulle kunna ha lite framförseende i situationen, för att man får inte liksom på två dagar fylld en teatersalong med folk om det just har varit nedstängt. Men annars så staten, så nu när vi pratar om stadsteater, så vi får ju normalt också stöd. Och nu kan jag ju inte säga att vi skulle ha hamnat i en sån knipa. Vi har ju blivit liksom handräckta. Vi får ju hjälp även nu i coronaläget. Det är ju kanske mera då just de som är frilansare som har liksom lidit av det. Att man får ju tacka Gud här att man har ett månadslön och får jobba med det. Vi har ju teatern i full gång hela tiden, oavsett att vi har inte föreställningar. Men ja, vi har inte på det sättet blivit bortglömda, men den här systemen, hur det funkar och den tröghet och just ovissheten, så har kanske varit ganska jobbigt.
Och samma är det med min verksamhet, Regionsförvaltningsverket. Vi ska ha en konsert på onsdag i slutet på november. På tisdag eftermiddag får vi meddelande att vi inte får ha en hel turné, vilket är 1500 biljetter som ska förändras på några dagar. Och vilken annan yrkesgrupp kan man behandla på det sättet? Restauranger till exempel, de får ju veta åtminstone några veckor kanske före. Men vi såg ju också här hur sårbart det, de visste inte här om de får öppna imorgon eller inte. Så det är precis lika förstås för dem att som det har varit under hösten eller under våren här, att den här ovissheten, att vad händer, blir det förlängt eller inte. Men att jag ser det som, jag ser sådana problem just i sättet man behandlar kultur. Alltså här är en sak den här ekonomiska biten, men den andra saken det är det att kulturutskottet också, om inte ni pratar för vår rätt och vårt yrkesrätt, vem ska då göra det? Alltså restaurangbranschen har ju åtminstone någon som pratar för sin verksamhet, men att den här sommaren kommer att bli väldigt avgörande för kulturen, om vi tar de stora festivaler och sånt, att och nu är vi i mitten av april, och jag förstår. Men hela samhället borde arbeta på samma sätt med samma rättigheter, och kultur behandlas inte på samma sätt som restauranger och annat och affärsköpcenter och sånt. Så har det varit från dag ett, och det här tycker inte jag är okej. Det är därför jag strider för de här frågorna, för jag ser en hel yrkeskår som går under.
Tycker du att man tar kulturen på något vis för givet?
Ja, det gör man. Det gör man. Man tror att kulturen är någonting sådär som man håller på med bara för att det är roligt och sådär. Och det är ju det är roligt. För mig är kultur allt. Det är allt. Hela mitt liv är kultur. Men man måste också inse att den här yrkesgruppen klarar inte sig bara på sol, vind och vatten. Om inte vi får här igång vår verksamhet så måste vi få någon hjälp. Och jag förstår att, men om hela samhället skulle hjälpas åt med de här coronafrågorna så skulle det vara mycket enklare på ett annat sätt. Men kulturen har under hela pandemin fått ta de här hårda smällarna och det tycker jag inte om.
Mikko Ollikainen.
Så är det. Jag kan ju bara hålla med att man har fått ta hårda smällar och det som en, hur ska vi säga det, ur ett sån här allmänt perspektiv så tycker jag mig ha noterat det att någonting som, dels det som Thomas var in på, men också att man inte kanske har varit lika organiserad tidigare inom den här breda branschen, alltså det handlar om kultur, konst, underhållning, idrott, alltså evenemang, om man tar evenemangsbranschen till exempel, så är den ju jättebred. Och den har inte haft en riktigt så det samlande kraft, vilket man har nu. Men, och därför så kanske inte den här förståelsen har varit riktigt, som, det här är mer ur ett samhällsperspektiv kanske betraktat, att man har just utgått ifrån det som Thomas säger. Nu uppfattar jag att vikten av det här har blivit starkare och jag vet alltså att stödfunktioner kommer att komma, men det är ju mera ekonomiska. Men hur ska vi få den här samhällssynen kanske, det som Thomas är ute efter, och där finns det att jobba på och där har vi en roll allihopa.
Ja, men där ser jag också att publiken förstår ju det här. Mm. Alltså att om vi ordnar någonting så ger de stödbiljetter för att understöda kultur. Det pratade vi om här med Marie också innan. Då teatern ordnar någonting, då jag ordnar en konsert, så är det vissa som inte ens vill ha pengarna tillbaka för de här evenemangerna fast det inte blir. Vi ska inte köra det på samhället utan nu pratar jag om kulturutskottet. Pratar ni för att vi ska få en bättre det här ställning med kultur, för det är ni som måste göra det i det här skedet. Det spelar ingen roll att jag står på Vasatorg och ropar ut det här, utan det är ju ni som...
Ja, det gör vi, alltså om du vill ha ett rakt svar, ja det har vi, och vi har haft olika höranden ganska ofta kring det här, kring kulturutskottet. Sen är ju det statliga maskineriet uppbyggt så att det är regeringen som ger förslag, och då är det vi är mera på riksdagsnivå, medan regeringen då så kör ju med har sin arbetsmetoder, och där den budskapet har jag för egen del fört fram dit, och jag förstår den frustration som finns, absolut, och har också själv köpt stödbiljetter under årets lopp, om vi ser,
ja,
på
absolut.
Det sättet.
Och det förstår jag att du gör, men om jag frågar så här då, till exempel vår kulturminister Annika Saarikko, som har pratat om det här bidraget till frilansaren och vet hur länge som helst. Vad händer? Jag har ingen information. Vi får ingen information. Nu handlar det inte om månader, nu handlar det om dagar. Så pass dåligt är för vissa inom kulturbranschen just nu.
Om jag får tillägga här, så det är ju en knepig situation, för att regeringen gör ju besluten och de får ju så långsamt. Men nu är det ju just som du säger, det är frågan om några dagar, no mera, eftersom att frilansarna har inget lön och de har inte haft det på jättelänge. Nej. Så att där är ju liksom frågan. Hur lever de? För nu är det ju flera som vi redan också vet som har måste byta yrke. Ja. Och vad gör vi i vår samhälle utan kultur? Den finns ju överallstans. Hur skulle folk ha som klarar den här tiden utan att få lyssna på musik och se på filmer och ha konst och bilder? Mm. Liksom det hela kulturbranschen, den är ju den som håller oss i liv då allt annat stängs, då vi måste sitta inom fyra väggar. Mm.
Vilka konkreta åtgärder då, utöver det som redan har nämnts här, skulle ni önska från myndighetshåll nu?
Ja, no, det är ju förstås konsertplatserna, salarna, UF-lokalerna. De är vi väldigt beroende av också, vi som reser omkring i landsbygden och spelar. Jag ser att det är flera ställen då jag har ringt till var och ska boka platserna som säger att vi vet inte om vi har råd att fortsätta vår verksamhet. Konserthus får det jättesvårt. De som inte har en utbildning in i huset av Grandiborg, och vi vet allihopa hur det ser ut där just nu. Vi vet att, men hej, livräddarna i det här har ju faktiskt varit de finlandssvenska fonderna som har hjälpt oss väldigt många. Till exempel att man har kunnat göra som jag jobbar med nu hela året med pensionärsförbundet. Och vi har gjort streamade konserter som folk kan se på tidningssajter och sånt. Men här ska vi komma ihåg att det görs enbart med medel av fondpengar. som Kulturfonden och Konstsamfundet har gått in med. Och de har verkligen gjort en enorm insats, men jag förstår ju att de kan inte rädda ensam den här situationen. Det här måste komma från statligt håll om det ska gå. För att den vanliga frilansmusikern kanske som sitter i en orkester på en teater och sånt, det är ju det att han har ju inte frivilligt ställt sig i den här situationen att inte han kan komma och spela Sound of Music här jag var på Vasa. Alltså det är ju det som är problemet här, och det är det som jag anser att någon medel, något hjälp för de här människorna måste infinnas, något stöd som riktar sig in till dem.
Det är ju en sak då med det ekonomiska i det här läget för kulturen, men hur upplever ni att det här rådande situationen, att hur påverkar den, ska vi säga, det här den skapande processen, inspirationen att fortsätta med
ja,
kultur.
Där ser man ju, man ser ju de här skådespelarna här. För det första är ju det här situationen gör ju det att de kan ju inte släppa arbete som de har gjort, för att man, ovissheten, ska vi spela ännu den och den föreställningen. Man måste hålla i långa monologer till exempel och hålla in texten och allt det. Så det är ju väldigt krävande för det första. Då skulle det hjälpa om man skulle veta okej, men då är vi stängda hela halva året, men i en sån här institution. Men samtidigt så märker man att alla, både tekniken inom kulturen och själva de konstutövarna, så de känner frustration av att inte få göra det som de vill göra, som de älskar, sitt yrke. Att hitta på någon sån här tillfälliga lösningar, att men nu gör vi någon streaming eller någonting. Teater och konserter, de hör på scenen, inte via någon kamera. Då börjar vi göra teater eller tv-produktioner. Det är en annan sak, att det borde vara live.
Ja, och så är det ju, man märker ju att man blir ju själv också ringrostig om man inte uppträder. Alltså det är ju, man blir ju som, det tar ju en tid också. Det är ju det som jag också tror, att många tappar hopp bland konstnärer och musiker. Man ser inte när man där, och det, vad får det för bieffekten? Och det är ju klart, det blir alkoholism kommer in, narkotika, allt sånt kommer också att på sikt att speglas av det, arbetslöshet, allting sånt blir mycket, mycket värre på grund av att man inte har ett jobb att jobba med på det sättet. Och just det att en konst och kultur är så pass stort, tycker jag, att det har ju att göra också med faktiskt med folkhälsan för människor runt omkring. Att, och framförallt teatrarna, ni är ju som har tagit ert ansvar från dag ett. Ni har väl inte haft ett enda fall här på teatern under tiden man har spelat till exempel. Man har hållit avstånd och sett till att allting fungerar. Men inte ändå har det lyckats med att man kan ha en halv salong i dessa tider. Och där har vi ju Kaukoranta, Heikki Kaukoranta som har påpekat också just det här vikten med kultur för folkhälsan. Och som jag tycker är väldigt synd att man också, det är inte bara för oss kulturarbetare utan också för folket, att inte man kan ta del av.
Ni har båda två nämnt här frilansarnas situation och att det är många som byter bana eller det där, på annat sätt lämnar kulturfältet här nu i och med det här. Ser ni risken att hela kulturfältet liksom blir smalare efter det här?
Absolut. Absolut. Det händer ju hela tiden med små grupper som har liksom lite, som är halvprofessionella eller har blivit grundade av frilansare, och om de får ha sina föreställningar, de får ju inkomster någonstans ifrån. Det blir ju debutare eller de far i konkurs.
Absolut. Och jag har jättemånga, säkert en tiotal nära vänner som har valt att börja med annat under den här krisen.
Mikko Ollikainen, kommentar på det.
Ja, det var många saker här nu som, dels som vi börjar till exempel med den här folkhälsoaspekten, så är det absolut så. Vi vet ju att folkhälsan eller kultur, upplevelser av olika former, så är jätteviktigt för vår ork, för vår stimulans och så vidare. Och därför är det jätteviktigt. Och senast idag så var jag på en tillställning där man pratade om psykisk ohälsa och just lyft upp då rörelse, motion och att träffas, vilket man gör via kulturevenemang och så vidare. Så det går hand i hand. Sen då gäller de här föreningarna och att man bytt jobb, så det kommer signaler till oss med jämna mellanrum kring det här också. Och det vet vi och har ju fått läsa också i tidningar om sådana som har bytt bransch. Och också den där motivationen för de som inte kanske också, som är jätteviktiga stödfunktioner som föreningslivet till exempel. Att, som var in på alltså. Att, och då det gäller det här stöden, då, som, om vi nu pratar om ekonomiskt, så har jag förstått att det kommer en man jobbar på en tilläggsbudget kring just med stödfunktionen och då tycker jag och det är ju just med att det skulle vara uttryckligen till bland annat föreningshusen, de som upprätthåller det, för kassorna börjar vara tomma. Och sedan också förstås till frilansare, för det är uttryckligen frilansarna nu som har hamnat i kläm, inte kanske just som Marie var in på teatrarna.
Och det är också det att jag tror att man ska börja bygga upp igen och säga att vi öppnar upp efter midsommar och man ska börja på med en verksamhet. Så att spela för typ 50% också av en sal, det är ju ekonomiskt inte hållbart heller för ett företag som inte får statligt stöd. Som till exempel jag med mitt aktiebolag, så jag får ju det knappt att gå runt då. Och därför måste jag ju säga Mikko att jag har ju stor respekt också för jag vet att du gör vad du kan. För det här är ju med tanke på, jag vet ju via föreningslivet och det har vi ju samarbeta mycket tidigare då. Alltså jag vet att du har det här på klart. Men jag upplever inte att vår kulturminister riktigt tar det här på allvar faktiskt. Och om man tänker på hur mycket löften som har blivit sagt och hur lite som har blivit gjort, så har mitt förtroende faktiskt försvunnit för henne med detta.
Men om man får kasta in en sån här brandfackla här då, i en sån här liksom pandemi som drabbar hela världen och hela samhället går på knä. Hur mycket krut ska man lägga på kulturen där då? Eller är det helt förkastligt att försöka rangordna på det här viset?
Ja, det är klart att vi allihopa måste ta vårt ansvar. Vi kulturarbetare, vi är från dag ett sagt att vi gärna spelar då för halva salarna. Att vi följer de reglerna som möjligt finns i samhället. Men att kulturen inte ska få finnas. Och vissa delar fortsätter egentligen på något sätt. Det känns ju som på något sätt också mot folkhälsan att man värdesätter inte det som det betyder. För att jag vet att det finns väldigt många ensamma människor som lever för att få gå på en teater. Och har du munskydd och kan sitta 3-4 meter från varandra, så tror jag inte att det är så farligt som man skulle tro. Och det är säkert att det finns en risk med allting, men ska vi börja leva utan risker så får vi ju låsa in oss resten av livet. Det är en risk att ta vaccin mot corona också, men jag väljer att göra det för att jag vill kunna leva ett liv alltså. Det är så.
Nå, så här, med ett mer eller mindre stängt samhälle som vi har haft nu det senaste året, borde kulturbranschen ha lyckats förnya sig fortare? Det är ju egentligen först nu som teaterna i någon utsträckning har börjat streama sina föreställningar. Du, Thomas, du har också ordnat och deltagit i en del streamade konserter, Marie.
Jag tycker att alla de här instanserna har varit ganska snabba de facto. Vi var bland de första som började läsa poesi direkt i fjol i mars och försökte nå liksom via sociala medier och olika korta inklipp till publiken som inte fick komma in. Men samtidigt, så som jag sa tidigare, så tycker jag ju att scenkonsten och musiken och konserterna, alltså de hör till scenen, och då tycker jag, hoppas nästan att det här streamings, det har ju blomstrat upp nu och folk har fått, eller Tampereen teater till exempel har fått jättebra publiksiffror med streaming. Men jag hoppas att det inte är vår framtid, att det inte blir till det, utan att vi faktiskt får se levande konst framöver också.
Vilka problem ser du med den här streamingen?
För det första så är det ju väldigt dyrt för att få det så att det faktiskt ser bra ut, och då blir vi ju snabbt. Om vi börjar liksom producera bara det, så kräver det ju nästan dubbelt upp den prisen som en vanlig produktion på teater kostar, för att det är dyrt att göra det ordentligt. Och då tänker man ju att börjar vi prata om tv-produktion just där, att det blir som helt någonting annat. Och att nå publiken genom en kamera, så det är aldrig riktigt samma. De vill nu komma och se på Thomas och lyssna på Thomas liksom i konserterna. Liksom, det är det som är det knepiga.
Och det har varit som en bra tillfällig lösning. Men då du sa att om man tänker på artister, Av de artister som jag känner och jag jobbar med så vet jag att nästan allihopa redan i mars förra året satt på sin balkong då solen började lysa och spela med sin gitarr och sjöng gratis ut åt hur mycket folk som helst. För att man vill ge tillbaka allt det fina som publiken har gett till oss artister. Men det är ju inte hållbart. Om vi ska ha någon som kan leva på konst och kultur så går det ju inte bara att dela ut en massa saker hela tiden. Det vet vi alla inom kultur. Men vi älskar vår publik så väldigt mycket så vi tycker att hey, under den här svåra pandemin så är det här ett komplement som gör någonting bra. Som vi har sett 9 söndagar i rad med pensionärsförbundet. Det betyder jättemycket för väldigt många människor. Då är det värt att göra det. Men sen när samhället börjar öppna upp igen och man ska börja... Så är det också en viktig del som Marie säger att också att få träffas, att gå på den här föreställningen, att sitta här i foajén och dricka den här kaffekoppen med en annan människa. För om det är någonting vi behöver efter den här pandemin så är det ju gemenskap, hopp och tro och göra någonting tillsammans och få en upplevelse tillsammans. Så det, jag tror att, jag tycker att kulturarbetarna har faktiskt varit väldigt snabb med det här att kunna svänga om sig i olika situationer.
Ja, och försöka ja. Fylla upp den där tomrummet som ja. Har blivit. Och det som om man tänker en liten, att inte man nu bara far till det negativa, liksom, och som du säger att alla är väldigt positiva till att försöka ja. Komma till publiken. Så det som kanske det har fött med att även de som inte har av sig själv kunnat, äldre folk som, inte, som är i ålderboende eller någonstans, att de slipper inte teatern. Nej. Eller skulle inte ha sluppit nu. Så nu har också de fått delta i en del konserter och teater för att det har erbjudits på ett helt annat sätt. Mm. Att få se vad det här liksom leder till, att kommer det till bli kvar på någon nivå, någonting sånt här.
Och som du sa också, att göra en filmproduktion, där ska vi helt plötsligt på en teater börja göra en tv-produktion. Ska vi börja göra det, jag menar, var ska de pengarna komma ifrån? Och var ska intäkterna komma ifrån? En streamad biljett, okej, här är många snälla som betalar 30 euro för det om du har stödbiljett, men de flesta vill betala kanske 10 eller 15 euro för det. Och därifrån ska du betala tekniken, 4 kameror, klipp, ljud, teost, rättigheter, allting sånt. Om inte förr då så måste vi börja få statligt stöd om vi ska börja med det. För det klarar ingen av på sikt.
Om jag fortsätter lite, där.
Ja, Mikko, varsågod.
Ja. Ja, om jag fortsätter där lite grann så jag håller helt med det som har sagts där. Och just det att träffas igen och man har levt för sig själv och som en sa åt mig här. Att, ja, vi har bara tittat på träna här nu ett år ungefär. Kanske det skulle vara trevligt att se varandra ögonen också bättre. Och just ur språkets perspektiv, identitetsskapandet och samhörighetens perspektiv som lyftes upp så är det jätteviktigt det här. Så absolut, så snabbt som möjligt så borde eller ska vi få upp det tycker jag och siffrorna så pekar ju de facto åt rätt håll nu är jag optimistisk kring den saken i alla fall.
Om vi ser på kulturens roll i samhället då, hur har den förändrats under det här året när kulturen inte har synts och hörts på samma sätt som förut? Marie Omar.
No, man märker ju dens frånvaro att du slipper inte på teater och den lämnar en tomrum och en längtan och det kanske man märker med det att nu när det finns hopp att om man får öppna dörrarna på hösten så folk står som korna bakom grinden liksom att de vill komma. Att den, ja, kanske det märks att den där längtan att få lyssna på konserter och se på teater och delta i evenemang är väldigt stor. Och jag hoppas att de människorna som nu inte har fått delta i någonting finns kvar i den utsträckningen som de har varit tidigare.
Och det är också som att jag tror att det är många som jobbar med kultur också som har fått ett sånt här uppvaknande. Jag själv också har fått, oj, tänk hur beroende jag är av min publik också, inte bara ekonomiskt utan också det här att få möta att någon kommer och klappar dig på axeln och säger det här var bra gjort Thomas, att det hjälper inte om du gör köttbollar där hemma att någon säger det här var bra gjort, att det är inte samma sak på det sättet, utan det är också det som man stärks med och ska komma tillbaka till något, men samtidigt så ser man ju just det här som den här diskussionen handlar om, hur sårbart det är med kultur. En så viktig sak att så fort man ska ordna en välgörenhetskonsert, jo, men då ringer jag en gitarrist där och så ringer jag en pianist och så ringer jag en trummis och så helt plötsligt så kommer allihopa och ställer upp. Nu måste kulturen få hjälp. För nu klarar inte sig kulturen och länge om vi fortsätter så där. Inte föreningar och inte konserthus. Och framförallt inte musikerna.
Mikko Ollikainen, hur ser du på kulturens roll?
No, alltså, som jag var lite in på här tidigare, så kulturens roll, så nu kanske jag tittade mer ur det här beslutsfattarperspektivet som då jag var in på, alltså att den har varit så splittrad, precis som beskrivs här. Alltså, det är enskilda experter inom en liten del, men då man pusslar ihop allting så är det en enorm bransch som omsätter miljarder. Och till och med sagt att den är större än skogsindustrin, men den har inte varit på det sättet som så organiserad på det sättet. Och jag menar, det är upp till 180 000 finländare som indirekt får arbete via det här. Så det är nog just alltså, jag tror att det finns ett enormt behov av att få igång det här. Och det är jätteviktigt hur vi ska som orka också mentalt komma upp ur det här till det normala igen och forma det nya normala. Där kan ju finnas alltså, men om flera har slutat så då är den där utbudet mindre. Så det här, därför skulle den här vaccineringen borde så småningom få upp till en sån nivå så att vi kan ha tryggt igen träffas och det ska vi förhoppningsvis ha i sommar nu då. Jag är förhoppningsfull med det.
Och så tänker jag också på, man tänker ett steg ännu längre fram med utbildningar inom konst och musik också, att det här ger ju också en signal till många unga som funderar, ska jag bli musiker, ska jag bli skådespelare, vad ska jag bli? Det är klart, har man det som jag hade i mitt fall som ett kall, att det finns inte något annat alternativ, så bryr man ju inte sig fast man svälter igen vad som helst händer med yrket. Men de som står mellan tvivel, ska jag eller inte, när en yrkesgrupp behandlas så här pass dåligt som jag tycker att det här har blivit behandlat, så tror jag också att på sikt så kommer det också att visa ringar på vattnet där som inte är positivt.
Då om vi då till sist här då funderar lite på hur ska kulturen komma tillbaka, för att om det nu går som Mikko hoppas här, att vi kan börja öppna upp ordentligt här senast till hösten, det innebär ju i sig ändå inte nödvändigtvis att publiken återkommer i samma utsträckning som tidigare. Det kan bli en längre process innan vi är tillbaka på det som vi förr uppfattar som normalt. Ser ni den här risken att de problemen kan fortsätta också efter att pandemin egentligen är över?
No, som stadsteater och eller vår publik, så har ju en ganska hög medelålder. Det är mycket pensionärer som går på teater som har tid och så har pengar redan. Och nu är det ju det att har de någonting med hälsan, så då kan det ju vara liksom, det kan vara mer än en gång som de funderar att våga vi fara nu. Beroende på hur vaccinerna börjar liksom sprida sig och vad som de tar med sig. Men vi får ju hoppas på det bästa. Och jag tror nu ändå att vår publik, så som det har visat sig här nu då man har börjat kontakta dem om hösten, så de väntar nu med iver och de längtar till kulturen. Så jag tror och jag hoppas att de finns kvar.
Det tror jag också. Och jag tror det att för de som håller ut den här krisen, det kommer ju att ta år ännu innan vi är tillbaka där vi var förr. Jag för min del räknar med 4-5 år som jag kommer att känna av det här, att fast vi öppnar upp, för att jag vet att det går inte bara så här över en natt att nu kör vi, utan det kommer att ta tid och det får ta den tid det tar. Det viktiga är att det finns ett utbud så de som vill kan gå och uppleva det, att det är någonting som jag tycker är viktigt. Och så tror jag att man öppnar upp stegvis på det sättet. Och jag tar ju, visst är det ju, som rättvisans namn ska vara fram, så borde vi ju, ni borde kunna slå upp era dörrar här nu nästa vecka då restaurangerna börjar och ta in 75%. Så borde det ju vara, men så är det ju inte, tyvärr.
Mikko Ollikainen till sist.
Ja, alltså det fanns ju en här för kanske ett år sedan då i samband med att coronan slog till, så fanns ett sådant stöd lokalt med att stödja lokala företag. Och jag tror ju alltså att den här identiteten och den här kulturen och det här egna, så är så viktigt att man ser det här. Så att jag tror att vi via den drivkraften tillsammans, då här har vi alla ett ansvar, att vi får igång hjulen till rullning. Men förmodligen så kommer det att ta år innan vi är upp på den här normala takten igen ändå. Men jag är nog förhoppningsfull att man ska nog få det att gå runt och så förhoppningsvis öka då vart efter.
Där säger vi tack till Mikko Ollikainen, Thomas Enroth och Mari Omars. Ni har lyssnat på Slaget efter 12. Hör oss igen i morgon klockan 12.03. Mitt namn är Filip Sten.